Vi har ju varit inne på lite grejer senaste tiden här. Som handlar väldigt mycket om korset. Det handlar en hel del om att avstå från alkohol och droger så. Att man hellre ska låta sig fyllas av helig ande. Och just det här med att alkoholen är en konkurrensfaktor till den heliga ande så... Jag menar, jag själv har ju varit alkoholist och några är mycket olika upplevelser man kunde ha i berusat tillstånd. Men det var ingenting som var från Gud. Utan det var hemska saker och det var... Ja, man kanske såg den onda sidan, för det var ju ändå den biten som man hällde i sig. Så var vi alltså när vi, eller jag i varje fall, och alla andra innan vi tog emot Jesus. Så tillhörde vi inte den goda sidan, utan vi tillhörde den onda sidan. Och då gör man också de handlingar som det onda vill. Det låter lite hemskt att säga så, men alla som är goda, fina människor i samhället här, är det ondska de håller på med då? Ja, det kanske inte är direkt. Men de tillhör i varje fall inte den goda sidan som Gud är. De kan ju liksom förvalta ändå. Ett samhälle som egentligen en gång i tiden har byggts upp på en kristen grund. Man håller på att rucka lite på det här idag. Men tidigare så, du ska inte glömma det liksom, att vårt lagsystem och vårt rättsväsende och mycket liksom som är normer i vårt land en gång kommer från Guds ord. Det säger som ett rättssystem. Hur ser det ut i tingsrätten till exempel? Jag menar, vi tillhör ju en Gud som är den högste domaren som ska döma allt levande en dag. Så det finns ju ingen högre auktoritet än vår Gud. Men nere på jorden här så finns det ju liksom, ja, rättssystem. Och det är faktiskt, vilar väldigt mycket på kristen grund i sin struktur ifrån början. Där går det ut på liksom som Bibeln säger att man inte kan... Du kan inte liksom anklagas utan att få försvarare. Man kan inte bara påstå om en person liksom att det och det och det har du gjort fel, ska kastas i fängelse. Ja, men alltså, om det kommer sådana saker, då dyker åklagaren upp och så prövar man utifrån fakta. Är det verkligen sant? Eller är det bara någon som påstår så? Och så måste även liksom den som anklagar personen måste ju då visa liksom att de har rätt, naturligtvis. Det är ett rättssystem. En dom över människor kan inte fällas i massmedia och pressen till exempel. Men det håller vi på att dra mer och mer åt det hållet. Tyvärr. Även det håller på att förändras. Då är det som så att i ett rättssystem så finns det alltid en lag att hålla sig till. Vi har ju till exempel våra lagar i Sverige. De är en gång grundade på Guds ord. De håller väl på att ryckas lite på här. Men Gud, han gör det så enkelt för oss att när han säger att du ska inte stjäla, då menar han det. Du ska inte stjäla. Ja, det behövdes som var någon som hade räknat ut någon gång att det behövdes över 6 miljoner lagar som han hade läst igenom över hela jorden, som var grundad på det temat. För att människorna hittar så mycket genvägar, så mycket grejer som man har fått gjort tillägg efter tillägg efter tillägg. Och sen har ju samhällena utvecklats. Men det är ju faktiskt så att om man frågar Gud idag så det skäls fortfarande i vårt samhälle. Alltså de svaga, man nu räknar procentuellt, de får bidra med väldigt stor andel till den gemensamma samhällskakan. Medan de mer välbärgade, ja, procentuellt sett så bidrar de mycket mindre. Så visst, sen kan man fråga om det är stöld eller inte. Ja. I storfinansen så skulle jag vilja påstå att man skär det ganska mycket. Bara man gör det utan att kunna bli dömd för det. Men det är mina åsikter, det får jag stå för. Gud hade ju också lagar en gång i tiden. Som jag nämnde nu, du ska inte stjäla, det är ju ett av budorden. Och det kom ju ifrån himlen genom Moses, som han skrev ner på sina stentavlor. 10 Guds bud. Och det, de 10 Guds buden ligger till grund för hela kristna västvärlden i deras rättsmedvetande, rättssynsätt. Och det är det som anses riktigt okej också. Det är bara en sak som man tummar lite på från början, och det är det första budet, att du ska inga andra gudar ha vad jämte mig. Det har man plockat bort då. Och sen det här att det här med otrohet och sånt. Det är ju inte något olagligt att vara otrogen till exempel, eller hålla på så. Men det är inte okej enligt Gud. Så visst, lagarna stämmer inte riktigt, men de finns i varje fall. Guds lag, den finns ju också. Ifrån början så fanns ju den då i Gamla Testamentets tid, för att hålla lite ordning på oss människor sedan vi hade blivit befriade från Egypten. Vi behövde lite riktlinjer att hålla oss till då. Och det blev de här då. Och om man höll sig till dem och inte gick över gränsen, då ansågs man vara en del i det bygge som Gud höll på med. Att bygga upp liksom en mänsklighet som skulle finnas och betjäna honom, betjäna Gud. Och idag så har ju Gud, Jesus då, sammanfattat alla lagarna i sig. Alltså alla Guds bud i sig, i sin gärning. Så då kan man ju tänka sig så här då, lagarna, är de onödiga då? Ja, på ett vis är det väl det, men Bibeln säger någonting annat. Alltså de har fått en helt annan innebörd. Det är samma sak som nattvarden. Den fanns ju liksom, man firade tidigare uttåget ur Egypten då. Och den här natten när dödsängen kom att med blodet där då. Den här, judarna, de firade ju den händelsen. När Jesus kom, då firar vi det nya förbundet. Det är det nya förbundet vi firar då. Men det är liksom samma ritual kan man säga. Men den har en annan innebörd. Och likadant är det med lagen också. Den har ju funnits som ett ledmotiv och varit nyttig på många sätt. Men idag har den en annan innebörd. Det betyder fortfarande liksom, du ska inte stjäla. Du ska inte begå äktenskapsbrott. Det betyder fortfarande så. Men så varför lagen finns helt enkelt idag, det kan vi läsa om i, ja, vart? Ja, det är i Romarbrevet står om det. Romarbrevet 7:7. Vad ska vi då säga? Att lagen är synd? Nej, visst inte. Men det var först genom lagen jag lärde känna synden. Jag hade inte vetat vad begäret var om inte lagen hade sagt, du ska inte ha begär. Alltså här står det då i Romarbrevet 7:7 att lagens syfte nu, det är att vi ska få insikt, det vill säga att vi ska förstå vad som är synd. Det betyder inte att vi ska följa den. Utan om inte lagen fanns, då skulle vi inte förstå vad som vore rätt eller fel helt enkelt. Vi fostrar ju våra barn. Men om jag fostrar ett barn till att, till exempel om man säger att apelsiner ska kallas för vindruvor, så kommer ju barn att göra det ända tills de får höra någon annan säga något annat, och så blir det förvirring hos dem. Alltså man präglar ju barnen med vad som är rätt och fel också. Och är det så att vi har en lag, en grund, alltså Bibeln, så vet vi liksom att det är fel att stjäla. Det är ingen människa som ifrågasätter, det tycker alla. Men man tycker det för att Gud tyckte så först. Det är inte rätt att stjäla, inte av någon överhuvudtaget. Stöld är alltid stöld, hur det än begås. Så lagen kan alltså bara ge insikt om synd. Om vi tror oss följa lagen och därmed förtjänar några himmelska poäng, det är det som Paulus senare vände sig emot i Galaterbrevet till exempel, där han såg liksom att nu är, vadå, ni som har kommit härligt igång och blivit frälst och tro på Kristus, ska ni börja på hans acceptera lagen nu igen då? Ska ni följa lagen? Ni är fri. Och ni är fri från lagens tvång. Det är vad Paulus säger vid ett senare tillfälle. Och det är vi. Alltså, om vi tänker så här. Jag har ju stulit innan jag varit kristen. Så har jag faktiskt stulit en hel del. Men jag gör inte det nu längre. Sen jag blev kristen. För att tidigare så var det väl okej om man kunde stjäla om man inte varit upptäckt. Nu var jag ju upptäckt, så det var ju rättegångar också. Men när man är inte så smidig när man är alkoholist, då åker man lätt fast. Och, men det gör jag inte nu längre, för att jag vet fortfarande, lagen är, det är lika fel att stjäla när jag är icke-kristen som när jag är kristen. Men tidigare så undvek jag att stjäla för att jag var rädd att bli upptäckt och hamna inför domstol och få straff. Nu följer jag Jesus. Så därför så är det kärlek. Jag vill inte beröva mina medmänniskor eller få tillfoga dem den smärtan. Och därför undviker jag stjäla. Alltså handlingarna, stölden har jag avstått ifrån. Men drivkraften till varför jag avstår från är idag annorlunda. Och det är väl lite skillnaden så där då. Och precis den här friheten är vi kallade till. Vi får alltså, om vi läser Galaterbrevet 5, 13-14. I Galaterbrevet 5, 13-14. Det handlar, hela det sammanhanget handlar om friheten i Kristus. Varför vill jag nämna lite kring det idag? Jo, det är för att vi har alltså av Gud och manas att närma oss korset. Och det kan vi inte göra på något tvång. Det är inget tvång att hålla på med sånt. Det är liksom inte någon rättegångsfas vi ska ha så att du blir straffad om du inte går till korset. Men korset är den möjlighet som du har som gudagivare. Om du vill leva i frihet, alltså den mesta frihet man kan ha i vårt liv idag. På den här jorden. Men där står det i varje fall. Galaterbrevet 5:13. Ni är kallade till frihet, bröder och systrar. Använd bara inte den friheten så att den onda naturen får något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek. Det hela lagen är uppfylld i detta enda budord. Du ska älska din nästa som dig själv. Men om ni biter och sliter i varann, se då till att ni inte blir uppslukade av varandra. Nåväl. Vad vi är kallade till, det är alltså vi är kallade till frihet. Den friheten har vi fått genom Kristus på hans kors. Den friheten ska vi vara rädd om. Och vi ska inte liksom ens på grund av kanske att lagen säger en sak, så ska jag ändå tjäna Kristus. För om jag tjänar Kristus så kommer jag att uppfylla lagen. Eftersom Kristus är lagens uppfyllelse. Då behöver jag inte hålla reda på alla lagar. Om jag lever i kärlek så bryter inte jag mot något som är gott. Om jag alltid är kärleksfull mot mina medmänniskor så uppfyller jag alltså hela lagen. Enkelt. Istället för att hålla på reda på varenda millimeter detalj, så att man måste vara nästan jurist för att veta hur man får bete sig. Eller göra. Man kan gott och väl hålla sig till Jesus. Och det som var lite hotfullt när Paulus då, för tänk, han var alltså en farisé, en högutbildad kille som var högt ansett i det samhällssystem som fanns då. Väldigt skriftlärd, väldigt lärd. Alltså en klippa skulle vi säga idag då kanske, jag vet inte. Men han hade högt anseende så, kunde liksom lagen och gamla testamentet snudd på utan till. Och han lämnar ju det när han mötte Jesus. Allting som han var uppfostrad till lämnar han. Och han började istället att bekänna Jesus. Ja, men han var kunnig i all lag som fanns. Så hur fick han det att gå ihop? Ja, han behövde väl inte byta ut alla lagar som fanns. Han behövde bara drivas av rätt motiv. Och det hade han fått efter mötet med Kristus. Och den kraften kallar vi för den heliga ande. Den kraften, den heliga ande, kallas också för sanningens ande. Det kallas för en del av gudomen och så vidare. Så man kan säga att vi har del av gudomen, vi har del av himlen redan här på jorden när vi har lämnat oss till Jesus, för att den heliga ande bor hos oss. Den anden kallas som man sa, sanningens ande, kärlekens ande och så vidare. Och när vi har med den anden att göra, då kommer inte vi att göra någonting som är fel i Guds ögon sett, om vi följer den anden. Men vi har alltid ett annat val att göra. Vi kan också, som det står skrivet här, men ge inte den onda naturen något tillfälle. Vi har alltid en valsituation att leva i. Vi kan ge den onda naturen tillfälle också. Så det går inte att säga att man gör någonting på tvång sen man är kristen. Däremot, om man inte är kristen, då vill jag hävda att man gör det mesta på tvång. Det är bara det att man inte fattar det. För om man bara har fruktan, det är den andra kraften då som man kan drivas av. Och när jag säger fruktan, då låter det lite besynnerligt, för alla människor går inte omkring och är rädd på den här jorden. Nej, kanske inte. Men alla drivs av någonting. Alltså, fruktan i alla handlingar, alla tankar, allt vad du gör eller inte gör, har någon grund i ditt inre. Antingen kärlek eller fruktan. Så kan man stycka upp fruktan då i underdimensioner, så att säga. För säg, om jag hatar till exempel, ja, det är en sorts, det är en avdelning inom fruktan. Om jag är girig, ja, visst, jag måste ha så jättemycket så att inte folk tror att jag är värdelös eller någonting och är rädd för allt möjligt för framtiden och allting, så jag måste ha höga med pengar. Det är en fruktan. Jag litar inte på att Gud kan ta hand om mig i framtiden. Jag måste fixa mig själv, egna prestationer. Avundsjuka och svartsjuka, det är maktanspråk helt enkelt. Om Gud har valt att göra Lennart till miljonär och jag ska vara fattig fiskare, ja, men så är det Gud som har valt det. Jag har ingen rätt liksom att ifrågasätta hur Gud väljer att göra med olika människor. Jag får vara nöjd med min roll och tacka liksom Gud för att han gör så med andra människor. Annars blir jag avundsjuk. Om jag opponerar mig mot det, ja, men då är det ett maktanspråk. Eftersom jag hävdar någonting annat än vad Gud själv har bestämt. Jag säger just så här, ja, men Lennart kan inte vara miljonär, borde väl jag få vara? Och då börjar jag opponera mig mot han som har all makt. Och det är sannoliken ett maktanspråk jag har då. Så avundsjuka är faktiskt ett maktanspråk. Du tänker inte så ofta på det. Och det var det att avundsjukan och svartsjukan, de går liksom hand i hand. Och avundsjukan, då är det två parter inblandad. Svartsjukan, då är det tre. Till exempel, om jag skulle vara gift och så kommer någon annan kar och börjar på att bli intresserad av Jenny och så blir det någonting där och så blir jag svartsjuk. Då är det alltså tre parter, frågan. Men det är fortfarande ett maktanspråk. Nu behöver man inte vara rädd för det, för liksom valet är redan gjort. Jenny och jag tillhör varandra resten av livet, så att det är ingenting att snacka om. Men ifall, alla är ju inte kristna. Alla lever inte så. Så sådana enkla saker. Men de har fruktan som grund. Man är alltså rädd att förlora någonting. Den typen av fruktan. Bitterhet. Det är också en sorts fruktan. Fast då är det en sorts rättssystem i det hela, kan man säga. För att jag fick inte rätt den gången. Och den personen var så dum mot mig och allting. Men det är utifrån mitt eget omdöme helt och hållet. Om liksom man skulle ha sett saken som den verkligen var. Alltså en oberoende observatör bredvid. Hur skulle den personen ha bedömt det hela? Jag menar, när två personer blir ovänner. Jag vill inte så gärna lyssna på honom att jag får lyssna på båda två samtidigt. För den ena säger si och den andra säger så. Så vem ska man tro på? Man hamnar ju alltid i det läget. Så, och sen då kan någon känna sig orättvist behandlad eller någonting då. Ja, men det finns mängder med människor som har blivit orättvist behandlade på den här jorden. Det finns ingen riktig rättvisa på den här jorden, det kan jag ju tala om för det. Men liksom, det finns fullt med glada människor ändå. Men vissa väljer liksom att fastna i det här bittra. Och det är kanske för att de hävdar en annan rätt. Jag hade rätt och de hade fel, men det var tvärtom. Ja, det kan ju vara så. Men det händer saker i livet liksom som gör att det är bara att släppa och gå vidare. Och då går man till Jesu Kristi kors. vare sig jag hade rätt eller fel, så är det dit jag ska vara. Och lämna av mig allt det här gamla. För annars kommer jag bära med mig någonting. Och bitterheten gör ju att jag tappar kontakten med Gud. Var så säker på det. Och det går fort också. Så några bittra rötter ska vi inte ha inom oss. Men det tillhör den gamla naturen. I den gamla naturen innan Kristus kom och allting sånt, då var människan Gud, kan man säga. Eller de trodde så i alla fall. Det hängde på dem. Det var de som skulle förvalta skapelsen. Det var de som fick uppdraget att namnge djuren. Vad skulle de kallas? Ja, det var människan som bestämde så. Adam fick bestämma det. Det var ju ett trevligt uppdrag kanske, jag vet inte. Men så hur blir man då? Om det regnar, ni vet hur det har varit med folk och religioner på alla tider. Det krävdes ofta blodsoffer om man vill ha goda skördar. Det fanns mängder med olika gudar hit och dit som man skulle liksom på något vis skulle påverka så att det blev som man ville. Men den som påverkar så att han får som han vill, är inte den personen som har makten. Jo, det är det. Så i de avgudareligionerna, där är liksom gudarna egentligen bara bekänter åt människor. Men man försöker med olika ritualer att få dem att göra som man vill. Nu ska det regna, det förstod ju alla. Det kan inte vi göra någonting åt. Men det finns en kraft uppe någonstans som kan få någon att regna. Men låt oss hitta knapparna och trycka på, så sitter människan så. Hur gör vi? Ja, be till Gud skulle jag vilja säga. För det är vad man ska göra en sån gång. Men avguderi, då är det människan som har makten. Och det står i opposition mot Herren. Den gamla människan kan ges tillfälle. Men vi ska inte glömma bort när det står där. Ni är kallade till frihet, bröder. Alltså det är en sån förmån som vi borde fördjupa oss mycket, mycket, mycket mer i det. Vad innebär det? Jag är alltså förlåten för all synd. Men hur många rättegångar skulle man ha behöva vara i sitt liv om du har ett stort kriminellt register? Ja, men du kan vara förlåten för allting också. Det är klart, handlingarna måste du stå till svars för. Det är ingen snack om det. Men det är så mycket som vi människor gör som inte hamnar i tingsrätten, men som är fel ändå. Och för allt det har vi fått förlåtelse. Och då är vi kallade till en frihet som Hebreerbrevet pratar mycket om och förklarar. Hebreerbrevet är ett ganska svårt brev, men vi kör, prövar lite, förstå det lite. Hebreerbrevet 2 och vi läser från 13 till 15 då. Det här handlar ju alltså om Jesus. Och det finns en överstepräst som nämns i Hebreerbrevet som kallas för Melkisedek. Och den översteprästen anses vara den högsta liksom, som har funnits på jorden då, av mänskliga översteprästar. Och det är därför som han nämns Melkisedek då, för att Jesus är en större överstepräst. Och så är det en lång förklaring kring Jesus. Och så kommer vi till det här 13:e versen. Han säger också: jag ska förtrösta på honom. Och vidare: se, här är jag och barnen som Gud har givit mig. Eftersom nu barnen har fått del av kött och blod, fick han på liknande sätt del av kött och blod. Här vill jag påpeka att barnen, det är ju vi som har givits till Kristus. Och vi har ju fått kött och blod, det är ingen snack om det. Men på samma sätt så har alltså Jesus också fått del av kött och blod. Jesus är ju Guds son. Han är ju Gud. Ändå har han fått kött och blod så som oss människor. För att han genom sin död skulle göra den maktlös som hade döden i sitt våld, det vill säga djävulen. Och befria alla de som har fruktan för döden, hade levt i slaveri hela sitt liv. Det är inte änglar utan Abrahams barn han tar sig an. Därför måste han i allt bli lik sina bröder för att bli en barmhärtig och trogen överstepräst inför Gud och sona folkets synder. Eftersom han själv har lidit och blivit frestad kan han hjälpa dem som frestar. Det handlar alltså helt om Jesus. Och hans kamp var alltså att besegra den som har döden i sitt våld. Och det är djävulen. För att de som har blivit bunden genom fruktan, det är ju vi människor då, utan som då har levt, gjort att vi har levt som slavar hela vårt liv. Så därför så skulle man, är det mycket lättare att förstå så här att någonting som hyllas så högt idag, det är ju girighet till exempel i samhället. Om man skulle säga om de stackars dig, vad du måste vara rädd. Du måste vara alldeles panikslagen, neurotisk panikslagen, så många miljoner som du har. Skulle man säga så till dem, ändå hur de skulle reagera. Men man skulle ligga väldigt nära sanningen. Om de inte hade fått allting i gåva från Gud, det är en annan sak. Men om man är tjänande själv. För eftersom girigheten är en del i fruktan, så fyller ju girigheten en funktion för att slippa fruktan. Och är det pengar jag behöver för att slippa fruktan? Ja, för vissa är det så. För att ha det mycket pengar, då har du ett högre anseende. Många människor tycker att du är mer värdefull då. Och det betyder mycket för oss människor. Har du mycket pengar, då kan du liksom köpa dig rätt om du skulle hamna i en domstol. Tillräckligt bra försvarare och lite muter, så går ju det. Du behöver aldrig vara rädd liksom för svält eller någonting sånt, för att du kan alltid köpa dig mat och så vidare. Alltså, hela tiden så har du säkrat upp med dina egna tillgångar och din egen förmåga att du slipper vara rädd för olika saker. Men jag kan bara hälsa er det att det är ingenting värt den dagen. För tänk dig om pengar helt plötsligt förlorar sitt värde. Då står ju du där också på samma plan som alla andra. Hur gör man då? Ja, det kan man ju undra. Men de som litar på Gud, de har ju från början fått mat, husrum och allting som de också har behövt. Utan att behöva förtrösta på någon egen förmåga, utan att behöva bli girig, utan att behöva ta ifrån andra, så har de ändå röjt upp sitt liv ganska bra. De lever inte av fruktan. Och de har lärt känna en god Gud som har givit mig allt vad jag behöver ha. Så den dagen, då kommer de kristna som tillhör Gud att ha och ge till miljonären som helt plötsligt inte har någonting. Om vi bara inte är bitter och sur på dem. För denna miljonär kan ju ha berövat oss en hel del på vägen innan. Men då måste vi kunna visa Guds kärlek ändå. Att nu är det liksom Gud som råder, så vi får väl ge han lite mat då. Någonstans i mitt huvud tänker jag väl så här, ja, men de är inte ett dugg värd, de får skylla sig själv, tänker man väl. Men en sån gång kan man nog lyssna på sitt hjärta där kärleken bor. För vad stod det i Galaterbrevet? Du ska behandla din nästa så som dig själv. Du ska leva i kärlek. Så jag tänkte gå igenom ett sammanhang här då med lagen. Jag fortsätter helt enkelt i tredje kapitlet. Från tredje kapitlet i Hebreerbrevet. Det här är lite förvirrat att hänga med på, men försök om ni kan. Från tredje kapitlet och första versen. Det här handlar om att Kristus är större än Mose. Och vi som är hedna kristna, eller evangelisk kristna som vi kallas idag, vi vet ju om det redan. Vi vet om att man kommer inte till himlen genom att följa Moses, utan man kommer dit genom att följa Jesus. Men Moses hade ändå sitt syfte, och det förklaras ganska bra här. Kristus är större än Moses. Därför, heliga bröder, ni som har fått del av en himmelsk kallelse, se på Jesus, den apostel och överste präst som vi bekänner oss till. Han var betrodd av dem som hade insatt honom, liksom Moses var betrodd i hela Guds hus. Men Jesus är värd mycket större ära än Moses. Liksom byggmästaren är värd större heder än själva huset. Varje hus är byggt av någon, men Gud är den som har byggt allt. Mose var betrodd som tjänare i hela Guds hus för att vittna om det som senare skulle förkunnas. Men Kristus är betrodd som son att råda över Guds hus. Och hans hus är vi, när vi håller fast vid vår frimodighet och vårt hopp som vi berömmer oss av. Alltså, Moses var satt att bygga liksom själva huset, kan man säga. Jesus är sonen som förvaltar hela huset, äger hela huset, bestämmer över allting. Mose var kanske den lejde byggmästaren eller arkitekten, kan man jämföra den med, som fick ett uppdrag att bygga ett hus. Uppdraget gavs av fadern för att det skulle ges till Jesus. Det är så man ska tänka på nu. Och Moses stod för lagen och Jesus stod för nåden, kan man säga. Och då kan man också tänka in de bitarna att lagen hade sitt syfte att bygga det hus som sen skulle ges åt nåden. Jesus. Och det handlar om oss. Det är vi som är husbygget. Det är vi som är huset enligt Hebreerbrevet här då. Och sen är det en sak till som är så lindrig när man tänker så här med lag och nåd och förpliktelser och måsten och borden och allting som kan förstöra oss människor. Så står det så här: men Kristus är betrodd som son att råda över Guds hus, och hans hus är vi, när vi håller fast vid vår frimodighet och vårt hopp som vi berömmer oss av. Det var inte några mycket konstiga normer där och måsten. Tänk på att göra, aldrig köra för fort. Tänk på att aldrig äta socker. Ingenting sånt. Inga moraliska grejer. Bara det här. När vi håller fast vid vår frimodighet och vårt hopp. Ja, men alltså, det är ganska skönt att vara kristen, måste jag säga. För även om Bibeln är väldigt moralisk vass ibland, ja, så behöver ju vi människor det emellanåt. Även om den är liksom väldigt, ja, nästan grym emellanåt. Som till exempel när Sodom och Gomorra försvann. Ja, de var räddningslöst förlorade. De gick inte att rädda, helt enkelt. Och då, jag kan ju tänka att även om åtgärden var hemsk, så ja, jag är glad att vi människor inte behövde göra det. Men det var ju så som Gud hindrade det onda att spridas i varje fall. Så själva grejen var ju god. För när den Sodom och Gomorras mentalitet sprider sig, så tar den ju över hela den onda naturen hos oss människor. Och det går fort också. Väldigt fort går det. Och vad fort människan dras åt det hållet. Så mänskligheten skulle bli ond helt och hållet. Så Gud tog bort en liten klick bland mänskligheten för att det skulle vara, bli bättre, för bättre förutsättningar för alla andra. Det är den guden vi tillhör. Och man kan ju säga som så att när Gud kräver sånt här av oss, det är inte några höga krav alls. Håll fast vid frimodigheten och hoppet. Alltid när du kommer till slutsatser kring Kristus, när du läser ur nådens glasögon, så blir den höga kravbördan som kan vara 800 kilo tung, så småningom bara 5 gram tung. När man ser vad Gud egentligen säger. För Jesus har gjort resten. Det enda vi behöver göra är att hålla oss till honom. Och frimodigheten och hoppet. Då är vi ju där. Då tillhör vi alltså det husbygge som Gud beställde en gång i tiden. Då genom Moses som kanske arkitekt eller någonting. Och Jesus skulle det ges åt. För att Jesus själv har ju sagt så här att alla som kommer till honom, det är de som Gud har givit honom. Och det är vi då. Och sen en dag så har Jesus ge alla oss vidare till fadern. Och där är liksom, där är processen, det är sista fasen i processen. Då har allting annat skett innan. Vad som hände efter det finns det inte en knysning om. Vi ska inte spekulera i det heller. Men det är det sista som beskrivs i varje fall. När Jesus överlämnar oss till Herren Gud. Men då ska all strid vara över. Då är allt onda borta. Då finns bara människan, som det som Gud skapade, och det goda kvar. Ingenting annat. Så det är en stor rensningsprojekt som pågår i universum. Och vi är utvald till att få vara de som tillhör den skara som är räddad. Alla människor får vara där om de vill. Men de flesta vill ju. Många vill ju tyvärr inte. Men vi får se hur det ser ut på slutet. Alltså, huvudpunkten är det här. Det är att lagen är ju inte det som vi ska följa för att bli frälst. Men vi är ganska dumma om vi bryter mot världens lag. Om jag går i ett bankrån till exempel, då är jag inte vettig i huvudet. För om jag åker dit så kastar jag sig i fängelse. Så men behöver jag göra ett bankrån? Ja, det tror jag inte. Jag kan ju älska dem istället. Då lär jag inte vilja ta någonting av dem. Och det är mycket skönare att vara rädd för att bli fattig. Så det är mycket skönare att älska de som är rik, måste jag säga. Lite knepigt, men det går att göra så när man är kristen. Och det som Jesus besegrade en gång, det var alltså den som höll oss fast i slaveri, bunden av fruktan genom döden som djävulen hade makten över. Vår Herre Jesus Kristus slog undan fötterna på det fullständigt på korset, och det gäller fortfarande. Så om ni inte tror att vi behöver korset, ja, gå då dit ändå, så får ni upptäcka kanske att det kanske bor lite fruktan som hindrar er ändå någonstans i ert huvud eller hjärta eller någonstans, som gör att ni är lite slav, förslavad på något vis. Jesus Kristus har tagit bort hela udden av vad djävulen vill förstöra dig med, stackars människa. Vänd dig till Jesus istället, så slipper du vara rädd. I Jesu Kristi namn. Amen.